Hejsan, mitt namn är Daniel, för er som inte känner mig. Och det är verkligen Guds nåd att jag står här idag. Och någonting jag tänkte i morse var att, vad heter det, innan jag ens vaknade. Jag tänkte på vad livet började för mig. Och jag ska bara visa en bild hur det började. Och jag såg mig själv en bild där jag stod så. Och sen gick jag i mitt vardagsrum till andra sidan. Ända till kanten. Och sen tänkte jag, hur kom jag därifrån dit? Och Gud sa till mig att utan mig så var det omöjligt för dig. Ens överhuvudtaget se fram emot en framtid. Så det som är själva budskap, rubriken idag är, hur vill du att din evighet ska vara? Och innan jag går in så var jag igår i Frölunda efter jobbet, väldigt stressad och trött. Och jag var med min gode vän Alexander. Och sen gick vi ganska långt. Och du vet hur det är ganska varmt. Och det liksom finns alla anledningar att vara irriterad, trött. Och ju mer jag och Alexander hade gått, då la vi märke till en skylt där det stod. Jag liksom var nästan för irriterad för att lägga märke till någonting. Men när vi kollade upp så stod det, Gud, han tar inte semester. Kommer till kyrka hela sommaren. Så jag bara kände liksom, om det är så att vara Gud, hur mycket mer då? Hur kan små saker störa mig? Så nu ska jag inleda med det första bibelordet. Och kanske innan jag går in på bibelordet är så att när jag tänkte på det Gud har gjort i mitt liv och när jag tänker på hur Gud är allmänt, det största glädje en människa kan få är att förhärliga sin skapare. Så när jag tänkte på, om jag vet vem min skapare är, då är jag också kallad till att förhärliga honom och visa att allt Gud har gjort är rätt. Så på sätt och vis, man kan inte påstå att Gud har gjort fel i sin skapelse. Eller varför är det så bedrövande? Och hur kommer det sig att alla barn svälter? Men Gud har gjort allt rätt i det han har skapat. Så jag börjar läsa från Romarbrevet. Romarbrevet 5, vers 12. Därför är det så, genom en enda människa kom synden i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd räknas inte där lagen finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden, för om de många dog genom endast fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Och när jag läser om det här så inser jag att det är just det. Att jag kan leva det livet jag lever är för att någon byter plats med mig. För när vi ser så står det att genom från skapelsen, när man ser från enda början, så ser vi att Gud hade skapat allting rätt med den första människan. Tack Said. Den första människan Adam, genom det han gjorde så blev det att döden kom över alla människor. Så alla människor, vi alla är födda efter Adam, inte innan. Så efter det kom döden till alla människor. Och människor levde i uppror mot Gud och inte underordnade sig det som han hade skapat. Och i Romarbrevet 3 står det vidare att alla har syndat. och gått miste om Guds härlighet. Och, men när man läser vidare så märker man också att det slutar inte så olyckligt, utan människans evighet, det som Gud hade tänkt med Adam, att han ska leva tillsammans med Gud en hel evighet. Så när Adam inte gjorde så som Gud ville, så dog han inte bara en fysisk död som vi känner till, utan han dog också en andlig död. För Gud hade planterat Edens lustgård och satt honom där till att spendera en hel evighet tillsammans med Gud, till relation. Så när han gick bort från det så dog han bort ifrån det. Och det är det jag ska läsa om vid nästa. Det är nog Markus, om ni följer med till Markus. Förlåt, Matteus 25, vers 46 var det. Och bara för att göra det klart, så är det inte jag som säger det här, utan det är Jesus själv som lär oss. Så kan ingen säga att jag använder mina egna ord. Och Matteus 25, vers 46. Och just det. Och dessa ska gå bort till evigt straff, med de rättfärdiga till evigt liv. Det som Jesus talar om här, att efter det Adam gjorde, allting blev fel för människan. Istället för det eviga livet som fanns hos Gud, som han hade satt Adam i. Och genom det Adam gjorde, vi lärde känna något annat. Och det är just därför Jesus säger det här, att det finns en evighet som har blivit fel. Och om vi går vidare så står det ännu mer konkretare i Markus 3, vers 29. Markus 3, vers 8. Ursäkta mig. Markus kapitel 3, vers 29. Men den som hädar den heliga ande får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd. Och vi kan bara gå vidare, för att jag har lite tålamod, utan jag kommer sätta ihop det till slut. Om ni följer med till Markus 10, vers 30. Markus 10, vers 28. Petrus sa till honom: vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa det: jag säger er sanningen, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelse och sedan i kommande världen evigt liv. Och när jag tänker på de här tre grejerna, hur de sitter ihop, är att eviga livet, det som hade blivit fel. Det som står här är att den som för Jesus skull och för evangeliets skull, den som lämnar allting, den får evigt liv i vad? Vad stod det efter det? Kommande värld. Det betyder att det finns en annan värld som är mycket verkligare än den jag och du kan ta på och se. Och den världen, det är den världen vi kallar evigheten. Och för att uppleva evigheten så är det inte bara att komma in i den, utan det som jag gör nu, den som för mitt namns skull lämnar, den som gör det för evangeliets skull, den får uppleva evigheten. Så evigheten är ingenting som man halkar in i bara för att man hade tur. Eller för att jag är från Etiopien så jag får ingång från den kulturen. Eller från persiska kulturen. Utan den enda som är ingång, det är för att ta emot Jesus. Den enda ingången. Och Jesus säger det någonstans också. Jag tror det är Johannes evangeliet att jag är vägen, sanningen och livet. Och när jag tänkte på det, det betyder att det är den enda vägen. Det finns inte andra vägar. Det finns inte 12 sanningar. Eller 12 vägar. Eller 12 liv. Utan det liv som finns, det är det som finns och Jesus. Och om vi går vidare till kanske mitt livs bibelord, brukar jag kalla den. Det känns att det är där jag föddes. Om ni går till Johannes evangeliet 3:16. Jag själv har svårt att hitta. Ja, jag försökte memorera, men just det här, Johannes 3:16. Johannes 3:16, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan att ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här bibelordet blir... Jag kände när jag läste den att det blev nästan för mycket. Jag tänkte, jag vet inte om jag klarar av det här. Utan kanske jag ska låta bli. Men ungefär för 10 år sedan. Det var då den här sanningen kom riktigt in. För innan dess hade jag bara haft små gudsupplevelser. Och bara känt. Och bara gått hem. Men när den här sanningen kom in. Och jag kunde ta emot det. Då förstod jag någonting. Som alltid jag var medveten om. För att en människa vet bäst sin egen historia. Och jag vet att jag var inte bara syndare. Jag var en riktig sådan. Så när jag tog emot den här sanningen. Gud sa till mig. Du gick inte från ortodox till protestant. Eller du gick inte från... Du var bra och sen blev du lite bättre. Utan jag gick, som det exempel jag tog, jag gick från botten till toppen. Från ett liv som är... Jag tror de brukar säga ibland att Jesus är ett val för vissa, men han är ett måste för andra. Och jag tror i mitt fall, det kanske sist nämnde att det var ett måste. För jag var liksom... På väg in kanske en livsstil som är förödande. Och många gånger jag bara tänker att hur kommer det sig att jag är bara 29 år? För jag känner att jag har levt 30 liv, inte bara ett liv. Och varje tillfälle när man gick ut hemifrån, då var det liksom nästan att jag tar med mig saker för jag vet inte om jag kommer tillbaka. För sån slags livsstil var det. Och det är just det här bibelordet talar om. Att den som tror på sonen, det är den som får evigt liv. Och det stod ju kommande värld. Och det är det som det handlar om. Den kommande världen är det eviga livet. Och för att uppleva den måste man göra någonting. Så om ni bara, det är inte så långt bort. Det är Johannes evangeliet. Precis där, 3:9. Johannes evangeliet 3:1, förlåt mig. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Det som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ande är ande. Var inte förvånad att jag sa det, ni måste födas på nytt. Och det som då händer här, det som Jesus säger till han som ska vara Israels lärare, en farisee, liksom en skriftlärd. Det han säger till han Nikodemus, det du behöver förstå är att när du föddes av dina föräldrar så föddes du till den naturliga världen, den som du kan se och ta på. Men när du föds av mig, när du föds av Guds ande, du föds till en annan värld. Och den världen, det är den vi kallar den andliga världen, eller Guds rike. Så när den naturliga födseln, jag blev född första gången av mina föräldrar. Och sen andra gången av min största förälder. Han som jag kallar fader. Han som är den sanna föräldern. Så den första födseln är naturlig till en naturlig värld som man kan se och ta på, men som försvinner. Så det blir att när man föds in till Guds rike, man föds in till den kommande världen. Den som vi läste om förut. Men som jag upptäckte att det här är starten. Det är inte slutet. Och jag trodde när jag blev frälst, när jag tog emot Gud, jag tog emot den här sanningen, att jag hade liksom på något sätt, nu tar jag det lugnt och lever det liv som jag helst föredrar. Men det var inte så. Många gånger i mitt kristna liv så har jag levt bara på ett sätt. Men senaste Gud sa till mig, det finns ett syfte med det här. Det som du har fått uppleva, det är inte för att du ska leva ett lyxliv eller se fram emot någonting som är bra i den här världen. Det är att du miste ditt liv. Och vi alla vet här inne att det svåraste som kan finnas är att förneka sig själv. Det går att förneka andra, men det går inte att förneka sitt eget, vad man själv vill. Så jag vet det som är min vilja, men jag vet också vad som är Guds vilja. Så jag lever i den här världen. Jag lämnar inte Göteborg, jag lämnar inte Sverige, men jag påverkas inte av den. Den styr inte hur jag ska leva mitt liv och vad jag ska göra. Och om vi går till andra Korinthierbrevet 4 och 17, så finns en väldigt bra exempel där. Andra Korinthierbrevet 4, vers 17. Ursäkta lite. Och jag tror, jag hittar inte det riktigt, men ja. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som var ett ögonblick väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt liv. Det som Paulus säger här, att Gud har investerat någonting ända sedan från början. Och det Gud har investerat är den eviga människa, den som bor på insidan av mig. Så det som är Guds rike är frid, glädje, rättfärdighet. Och det är åt det hållet som vi riktar vårt liv. Så när du och jag, du arbetar för kläder, mat, för det som är tillfället, vilket riket arbetar vi för då? För den här världen. Men när vi lever för rättfärdighet, att investera i andra människor, då lever vi för det riket som är evigt. Varför det synliga, det försvinner. Och i första Petrus brev står det att människans härlighet är som gräset. Det torkar ut och vissnar och försvinner. Så det som jag kan se, om det är tillfälligt, vad är det då jag ska leva för? Jo, för det som inte är tillfälligt. Och det är det livet som Gud själv lever och som vill att jag ska leva i. Så när jag lever i det här livet, jag förväntar mig inte att jag ska få lön i det här livet. Och det är någonting som Gud har lärt mig på de senaste månaderna. Investera där det spelar roll. Och det blir som en bomb. Jag tänker, okej, jag har varit kristen i evigheter, men jag har hela tiden levt ett själviskt liv och för mig själv. Om jag vill i den här världen och allt det som den kommer med, som kommer vissna, då kommer jag bli en av dem som saknar lön. Så jag säger till dig, jag är här för att säga till dig, och det är det Gud kanske vill att jag skulle prioritera mest, att om du prioriterar det här livet, du kommer bli väldigt besviken. För då har du ingen lön att hämta hos Gud. Och jag var med Christian och Tony på friidrott inte så länge sedan. Och Gud har en tendens att tala till mig, men han gjorde det så klart för mig hur jag ska tänka. För jag tänker oftast fel. Jag vet inte om ni känner igen er, men jag gör det i alla fall. Och när jag tänkte på hur de springer, jag tänkte bara, aha, kanske man ska ha en fantastisk start, då är man redan där. Men Gud visar mig att även de som springer, de springer väldigt målmedveten för att vinna loppet. Och Gud sa till mig att om du springer så som jag har tänkt, det finns en stor lön. Men allt det som du investerar, du kommer inte få lön för det här. Så det handlar om att har vi ett evigt perspektiv på allt i livet? Eller är Gud bara med vissa delar? Men i andra delar jag säger nej, det finns faktiskt saker som är större än det. Så jag kommer till det när jag har tid. Och jag tänker, varför ska jag leva för den evigheten? Varför? Kan jag inte leva på den här sidan och njuta av det jag vill? Och på andra sidan, i Guds rike? Jag säger till dig för att det är omöjligt. Man kan inte leva så. Utan det finns inget tredje rike. Jag säger nej till Satan, men jag säger nej till Jesus. Så jag är i mitten. Men Gud säger, det finns ingen sån väg. Allting jag tillhör ju mig. Och som jag brukar kalla det, för att jag njuter av att säga hans namn, jag brukar säga, du tillhör den andra mannen. Och Gud gör det tydligt. Om du inte tillhör Gud, du tillhör Satan. Det är liksom kristallklart. Man tillhör inte någon tredje värld. Och när jag tänker på, okej, jag har levt med kompromiss. Jag har levt med stark kärlek till den här världen. Men ändå har jag gått till Guds hus och bara varit något chalant och förlöjligat nattvarden och förlöjligat många saker och bara gått. Så det är inte så att vi är här på gudstjänsten och sen säger jag nej, nu går jag till mitt riktiga liv. Utan mitt riktiga liv, det är det här livet. Det är Guds rike. Jag har inget annat liv. Utan Gud har redan tagit bort mig från meningslösa livet. Och i första Petrus, jag skulle vara jätteglad om jag fick läsa det. Första Petrus, kapitel 1 och vers 18 måste det vara. Om ni kallar honom far som dömer var och en opartigt efter hans gärning, vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta. Från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blod av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan för den skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt från de döda, gett honom härlighet så att er tro och ett hopp står till Gud. Halleluja!
Amen.
Halleluja!
Halleluja!
När jag tänker, det här, det är det här som är så glasklart. Det här är vårt liv. Anledningen till att jag är. Jag ofta har gått och tänkt på att varför ska jag leva annorlunda liv? Jag är som alla andra. Vad skiljer mig från min granne? Och Gud sa till mig, du fattar så fel. Jag var inte den intelligentaste skolan. Och jag fattar inte heller det genom förstånd. Men Gud gör det klart för mig genom ett barnsligt sätt. Det enda anledningen till att jag ska leva annorlunda och att jag avskiljer mig är för att hans dyrbara blod har friköpt mig. Och om någon är friköpt, påminner mig om jag har fel. Det betyder att den tillhör bara den som den har blivit friköpt av. Så det betyder, hur kan jag då vara friköpt men fortfarande äga mitt liv? Det går inte. Utan den som är död, ett död som Kristus, han väcks upp med Kristus. Så det betyder att jag är död för mig själv, för det som är min vilja, för det som jag vill. Utan jag är köpt med det dyrbara blod. Därför är jag rättfärdig. Därför är jag helig. Därför är jag en speciell person. Och det samma sak är du. Genom det som Kristus har gjort. Så det som bör motivera vårt liv. Det som alltid vi bör tala om. Det är att någon faktiskt har dött i mitt ställe. Det är det enda vettiga anledningen till att jag talar. Och för att uppleva den kommande världen, för att uppleva det eviga, du behöver investera nu. I det här livet. Så Gud välsigna er. Och nu ska jag lämna över till en mycket speciell person. De flesta av er känner honom redan. Utan han har varit med mig sedan vi var små. Förmodligen, utan tvekan tror jag, den person som har varit mest betydelsefull i mitt liv och gjort stor skillnad med en otrolig kärlek till människor och trofasthet. Så jag tror bara det är mer än heder för mig när jag får säga välkommen.
Jag går rakt på sak, för Daniel har redan presenterat mig uppenbarligen. Nej, men vi har känt varandra i 18 år har vi gjort. Sen vi var 9 gamla, så vi båda är 29 idag. Så att det har varit en lång resa. Vi har sett mycket, gjort mycket tillsammans. Och av glädje. Tack så mycket till Gud så är vi här. Okej, rakt på sak då. Kan du höra den heliga ande? Så, bra. Tack så mycket. För dig som inte vet eller hur man gör eller kanske har missförstått vissa saker, så ska jag bara ge dig lite grundläggande bara hur det är, vad Bibeln säger om det, lite erfarenhet. Och människor som leds av den heliga ande är Guds barn. Romarbrevet 8:14. Så vi bör förvänta oss att den heliga ande leder oss. Och vi vill veta hur han gör det. Så, rubrik 1 då. På olika sätt. Gud verkar på olika sätt med människor. Han talade till olika sätt till Adam, Abraham, Moses, Paulus. Han kommer att prata på olika sätt till oss idag. Det är ett budskap som ges till Filippus i Apostlagärningarna 8:29. Och Peter på Apostlagärningarna 10:19 är väldigt specifikt. Det är implicit ordagrant hur han talar till dem. Och, men han talade på ett annat sätt i Jerusalem i Apostlagärningarna 15. När han stod och babblade och köta. Det var först efter alla diskussioner som hade ägt rum och som apostlarna drog slutsatsen att den heliga ande hade fattat ett beslut. Så massa bröte, massa kött, och sen så inser de att nu har den heliga ande fattat ett beslut. Och precis som den heliga ande beslutar att ge olika förmågor till olika människor, det kan du läsa i 1 Korinthierbrevet 12:11, arbetar han med oss på olika sätt. En person med gåvan att tala hör anden på ett sätt. En person med gåvan av medkänsla, en person med gåvan av medkänsla. Anden kommer att leda en lärare på ett annat sätt än en tjänare. Eftersom han har olika jobb för olika människor. Anden formar oss på olika sätt. Och ett resultat av det värdesätter vi olika saker. Och vi värdesätter olika mål i livet. Någon med gåvan med administration kommer att värdera ordning och reda. Någon med gåvan av tjänade, servande, kommer att fråga människor, kan jag hjälpa dig? Någon med gåvan av uppmuntran kommer att fokusera på människors attityder. Människor med gåvan av generositet kommer att leta efter behov som de kan fylla. Och anden arbetar med oss på det sätt han har fått oss att vara i enlighet med våra intressen och våra värderingar. Så våra värderingar, vad vi tycker om, vad vi tycker är kul, jobbar anden med. Så han tar inte bort vår personlighet, utan han jobbar med den, höjer upp den, förbättrar den. För vissa människor talar han väldigt tydligt, detaljerat, alltså ordagrant så här, som vi hörde i början. Och för andra räcker det bara med små detaljer bara. Jag får exempelvis bara oftast en bild av en strand. Det kan betyda miljoner saker, men för någon annan så måste det stå skrivet, exempelvis du måste göra si eller så. Och det är olika sätt som anden talar. Men det viktigaste är att vi är redo att lyssna och villiga att höra på vad han säger. Så det är prioritet i det. Så oavsett hur han talar till dig, hur detaljerat eller om det inte är det, är det viktigt att du är villig att lyssna och höra och ta till dig det. Det finns också faror. För det första har en del människor hävdat att höra den heliga ande. Och när de inte riktigt har egentligen hört det, så säger de saker och gett exempelvis dumma råd, felaktiga råd till människor. Vi kan höra sig i historien i kristendomen. Massa krig, massa mord och så vidare. Det har inte varit från den heliga ande. Så vi behöver vara försiktiga, för vi vill inte använda hans namn förgäves. En andra fara är att vissa människor är rädda för att höra felaktigt. Så de vägrar höra någonting alls. Och det är väldigt tråkigt. Men vår far i himlen talar till oss och den heliga ande leder oss. Och vi kan mista väldigt mycket om vi väljer att stänga våra öron. Alltså, i början i mitt liv så var det väldigt mycket jag hörde. Jag missförstod, jag sa, jag gick på det och jag klantade till det. Men jag lärde mig av det. Så om ni hör någonting, prata med någon, dela med någon. Går det fel så går det fel. Gud är god, hoppas människan har lika mycket kärlek till dig från början till slut. Så, och i Hebreerbrevet 3:7 så säger anden att anden talade skriftens ord. Och vi behöver inte vägra att följa vad han säger. Han kommunicerar med oss idag och vägleder oss i hur vi tjänar Gud. Så att om anden talar till dig och det är precis så det står i ordet, så kan du tänka, ja, men det här är från anden, det här är från Gud. En tredje risk är att vissa människor söker den heliga ande för själviska skäl. De vill att anden ska fatta beslut för dem. Att tala om för vad de ska jobba med, vilken person de ska gifta sig med, när de ska flytta, hur man ska leva. De vill att den heliga ande jobbar som en horoskop eller något liknande. Och för att spara den besväret så är oftast heligande tyst i de lägena och inte svarar. För heligande är ingen horoskop. Du måste också ta ett initiativ, ett tydligt steg framåt. Den heligande kommer bemöta dig och hjälpa dig i det. Men det är du som tar ett tydligt steg först. I Bibeln så står det att den heligande talas först genom Bibel eller ordet. Detta är ju vår grund av tro och liv. Det är ett ord som alla har tillgång till. Det är ett ord som kan studeras och diskuteras mest objektivt. Ofta har ord som vi behöver höra redan skrivits. Och anden behöver helt enkelt påminna om det. När Jesus frestades av djävulen citerade han skriften. Han hade studerat, memorerat dessa ord och i varje situation ledde anden honom till den rätta versen. Så när du undrar varför inte du får höra ett ord från Gud, det kan innebära för att du inte har läst Guds ord. Tänk på det. Läs Guds ord. Med skriften har vi också potential och nästan konstant kommunikation med Gud. Så att när du läser ordet så har du i princip direkt kommunikation med Gud hela tiden. Du kan ha det. Om vi då är fortfarande medveten om det och vi är i det och vi är i Guds närvaro. När vi ber bör vi också lyssna till Gud och hur han kan använda hur han kan använda oss. Skriften är för att hjälpa oss att förstå vad vi ska göra. Vi har ett ansvar att läsa, studera. För anden arbetar vanligtvis med ord som redan finns i våra sinnen. Alltså det som Gud har redan lagt i oss. Han arbetar med vår vokabulär, som han gör med mig väldigt mycket. Det kan Christian säga till dig. Med vårt sätt att resonera, med önskningar och värderingar han har gett oss. Om vi tror att anden leder oss i en riktning, måste vi då kontrollera med Bibeln. Och det enda sättet vi kan göra det är att se vad Bibeln säger. En gång till, du måste veta vad Bibeln säger. Du måste läsa. Jag kommer trycka på det på hela huvudet. Läs Bibeln, läst Bibeln. Vi behöver studera den eftersom vi aldrig vet allt. Och vi måste fortsätta studera den. En gång till, studera. Att memorera kan vara till hjälp. Men vad vi behöver mest av allt är att förstå. Vi måste se principerna, vi måste se grunderna om frälsningen i det kristna livet. Gudomlig kärlek och det sätt som Gud har arbetat och arbetat med sitt folk. Detta kommer att hjälpa oss att förstå hur han arbetar med oss. Vi kan höra det heliga ande genom erfarenhet. Ibland ändrar Gud sina metoder med oss. Alltså jag har varit frälst i 10 år. Och det är väldigt sällan att den heliga ande ändrar sitt sätt hur han talar till mig. Det händer knappt. Alltid på samma sätt, väldigt tydligt. Och genom erfarenhet ser vi hur han då också har besvarat våra böner och lett oss i tidigare situationer. Så om du har gått igenom någonting eller går igenom någonting, kom ihåg på hur han har hjälpt dig innan. Och det kommer också hjälpa oss att känna igen hans röst när han talar till oss här i nuet. Erfarenhet kommer med tiden. Det innebär underkastelse och meditation. Anden hjälper den ödmjuke, inte den som själv upphöjer sig själv. Vi kan få ännu mer visdom genom att utnyttja erfarenheter från andra kristna. Jag gör det väldigt ofta. Anden isolerar oss inte. Men han låter oss gå in i kyrka, in i gemenskap och andra troende. Han fördelar sina gåvor så att vi håller ihop, arbetar tillsammans, drar nytta av varandra. 1 Korinthierbrevet 12:7 kan du läsa om det. På samma sätt kan vi hjälpa varandra att höra den heliga ande eftersom vi alla har olika erfarenheter av hur Gud verkar i våra liv. Så den heliga ande får oss komma tillsammans. Tänk på det. Om det är någon kristen där ute som är på sin egen väg och säger jag ska göra det själv, det är inte så anden jobbar. Han för oss tillsammans, han för samma sin kropp, sin familj. Den heliga ande talar ofta till människor genom andra människor. I lovsång, i smågrupper, kanske någon viskar ett uppmuntrande ord till det. Det kan vara ett leende, det kan vara en bild, det kan vara en artikel. Det finns många sätt som vi kan lära av andra för att få en andlig vägledning. Men det är för varje person att urskilja vad som är vad och vad som är till dig. Och av erfarenhet så är det väldigt, väldigt sällan som anden säger pang, pum, du ska göra så här, alltså till någon annan. Det är väldigt sällan anden säger sorry, gå och säg till den här personen att han ska göra eller hon ska göra si eller så. Anden är mer uppmuntrande. Men det kan ske att du får att du ska göra så här. Och det är mycket av erfarenhet då. Och den som predikar, den som delar, bör sträva efter att tala Guds ord. I 1 Peter 4:11 står det. Så det som talar i kyrkan bör sträva efter att lyssna till Gud när du förbereder i predikningar. Och du som lyssnar till predikningar bör också lyssna efter Herrens ord. Så det är inte bara jag här som ska lyssna och allt det här. Ni har ett ansvar innan ni kommer hit. Fader, jag vill ha någonting idag från dig. Ni har ett ansvar att öppna era hjärtan och vara tillgängliga för vad anden vill säga till er. Så om ni kommer hit, stäng hjärta. Kom inte förvänta er att vi ska hoppa på scenen och dansa för er. Så att ni har ett ansvar också där. Så vi måste också låta våra gudstjänster bli tillfällen att lyssna och att ha gemenskap med Gud. Så kom ihåg, det är väldigt viktigt att vara öppen här. Att ha det här vi öppnar upp oss. Så att vi låter honom och ändra oss så att vi blir mer lik Kristus. Så när vi är här, låt oss närma oss honom och han kommer ändra oss. Så det handlar om att när ditt hjärta är öppet så är ditt hjärta formbart. Och det är då Gud kan komma och ändra och skifta på det. Omständigheter hjälper oss att testa anden. Förstå mig rätt, vi ska inte testa anden, men det hjälper oss att testa anden. Vi kan ha en öppen dörr eller kan alla dörrar vara stängda. Hinder kan testa vår övertygelse eller så kan det vara ett tecken på att vi behöver fundera över om vi korrekt förstått vad vi ska göra. Det tvingar oss att tänka om och återigen söka Gud. Att kontrollera med ordet, Bibeln alltså. Och för att kontrollera med andra som har en andlig mognad. Så en gång till. Det är viktigt här att du har någon som en ledare som du litar på, som du kan gå till. Det är väldigt viktigt att du själv söker i Guds ord. Och ytterligare en gång till att du fortsätter be över saker. Och jag ska avsluta med detta. Gensvara till den helige ande. Om vi vill höra måste vi lyssna. Men om vi vill höra i biblisk mening måste vi också svara. Om vi hör hans röst och vi tror att Gud talar till oss att göra något, då måste vi lyda. Vi måste göra vad han har sagt eller gett oss att göra. Vi ska underordna oss Gud, för allt han säger är för vårt eget bästa. Vi ger honom ära. Vi blir välsignade genom att göra hans vilja. Och det börjar väldigt enkelt, det börjar med att lyssna. Tack.
Denna. Nu ja, tack så mycket. Två rubriker. Hur ska den evighet vara? Och andra rubriken, hur man hör anden. Jätteviktigt. Och jag tror att de hör ihop. Är det någon som tyckte att det var bra? Jag tyckte det var kanonbra. Och så otroligt skönt att se hur de använder sina personligheter när de förkunnar. De härmar inte någon annan. Eller? De bara är sig själva. Och så uttrycker de det. Så olika och så kompletterande olika gåvor. Men du behövs ju också. Du är också en lem. Du är också en del. Din speciella gåva och din utrustning behövs också. Och det kan vara med lite dansk accent eller finsk accent eller persisk accent eller svensk. Så ska vi tro att den helige ande vill använda oss. Och att det gör en skillnad. Ibland så tror vi att det gör ingen skillnad att leva själviskt. Att det spelar ingen roll. Eller det löser sig eller någonting sånt. Men då tappar vi det här perspektivet. Det här incitamentet. Alltså den här lönemotivationen. Att leva för Gud. Den som de första kristna hade under förföljelsetider. Hela tiden. Och så får vi en västerländsk. Lätt och lagom kristendom eller svensk lätt och lagom kristendom, och så hoppas vi att det kanske det blir någonting kvar. Jag tror att vi behöver vända oss om, ändra på oss och tro att det lönar sig att tjäna Gud. Det lönar sig att älska när man egentligen kanske bara vill strunta i människor eller vara självisk. Det lönar sig att tro att den helige ande vill leda mig i den här gudstjänsten. Han kanske har talat speciellt till dig idag. Du kanske har fått en sång eller en text eller någon du ska ta kontakt med. Jag vet inte. Jag har fått många bra, hur många har fått bra tankar? Jag frågar sig, det är bra. Det är en bra betyg på en predikan. Hur många har fått bra tankar under predikan? Det har jag också. För det föds tankar. Kan man skriva ner dem och så kan man skicka dem vidare till någon annan. Så vi står upp. Och Bosse och teamet leder oss igen. Och så är det på något sätt som att Guds ord, undervisningen lockar fram det bästa hos oss. Precis som man får bra humör igen när man har varit hungrig och så äter man god mat. Och så får man lusten tillbaka. Lusten att arbeta. När man får Guds ord i sig färskt så får man lusten igen att tjäna Gud. Kan ni känna det? Lusten igen att leva för honom och göra någonting. Och Saidan är så frimodig när han säger att det är inte lätt för en helig ande att leda dig om du inte läser Bibeln. Det är liksom, det är väldigt svårt om man inte har någon grund. Om man bara ska liksom chansa lite. Och det blir jätteflummigt om du inte läser Bibeln. Tänker du kanske det är svårt för dig, men lyssna då. Ladda ner den här appen YouVerse eller en bra bibelapp. Bara lyssna. Påverkas av hans ord. Du kan ju ha en härlig dag i solen och bada och lyssna på Guds ord och få den delen också. Och sen må ännu bättre i din själ. För visst är det så att det spelar ju ingen roll hur bra omständigheterna är om man inte har frid i sin själ. Om man inte upplever att livet är meningsfullt. Som Daniel sa, Gud har frälst oss från ett meningslöst liv genom hans blod. Och det tycker jag är skönt, att vara frälst från ett meningslöst liv och leva ett meningsfullt liv, där vi också får, enligt det här bibelord som Daniel läste, också får lön redan här på jorden. Det vet vi inte, men vi kan få det redan under förföljelser, men framför allt i den kommande tidsåldern. Halleluja! Så därför så lever vi också för den kommande tidsåldern, den som redan har startat med Jesus Kristus och det eviga livet, men som också fortsätter. Då är du smart. Du gör ett bra val. Halleluja. Tack Jesus. Vi böjer våra huvuden en liten stund och så ska jag bara be en bön tillsammans med dig och för dig. Jag vet inte om du är redo att ta till dig det här, men tro på det. Men på något sätt att du bara vill ge en respons, och att jag bara ber en enkel bön för dig här framifrån. Så lyft din hand just nu. Bara lyft den där du står. Bara sträck upp den. Gud välsigna dig. Dig med. Bara lyft den lite högre. Så ser jag den, att du verkligen, jag önskar för mig. Jag önskar att du ber för mig. Bara lyft den så, ja. Så håll den där. Håll den där. Fader, jag ber för den som lyfter sin hand just nu. Den som vill vara ödmjuk. Den som vill vara formbar. Den som inte bara tycker jag är färdig, jag är bra, jag kan bli lite bättre. Men den som förstår att jag är förlorad utan dig. Och det är meningslöst utan dig. Men med dig så blir det toppen. Med dig så blir det mening. Med dig så blir det kraft. Jag ber för varenda person som i sitt hjärta bara ödmjukt vill tjäna dig och gå med dig och leva ett nytt liv med kraft och glädje i den helige ande. En som inte bara vill leva på gamla meriter eller bara gamla tankar, eller att man bara försöker vara lite bättre än andra, utan som vill leva ett liv i fullkomlig kärlek, i fullkomlig kraft och göra en skillnad här och nu i Jesu namn. Så bara lyft din hand så ber jag en bön för dig. Gud, jag tackar dig för alla som lyfter sina händer, alla som sträcker sig mot dig, som söker dig den här härliga sommardagen, för att du ger en förändring. Inte för att vi förtjänar det, utan för att din nåd är större, din kraft är större, din framtid är härligare för oss än vi tror. Och därför så sår vi in i den kommande framtiden. Vi sår in i den kommande tidsåldern, i den kommande härligheten. Så sår vi in och ger våra liv. I Jesu namn. Amen. Underbart.